Jesus är i centrum för hela skapelsen. Och det är ett väldigt viktigt perspektiv när vi läser det profetiska ordet, inte minst. Och Uppenbarelseboken 22, vers 13, så säger Jesus: jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. A och O, alfa och omega, det är ju grekiska som Nya testamentet skrevs på. Om vi tar det på svenska blir det A och Ö, den första och den sista. På hebreiska blir det Alef Vetav. Och det är tre bokstäver som har ju, som ni säkert har hört, de här gamla symbolerna. Varje hebreisk bokstav har ju en symbol, som den gamla hebreiskan. Och då är det offer, eller ledare kan det också vara, men offer, spik och kors som det här står för, de här bokstäverna på hebreiska. Alef Vetav. Och sätter man ihop dem till ett ord så är det ordet åt på hebreiska, som betyder tecken. Och det är väldigt starkt ju det där, att det finns i ordet tecken på hebreiska. Alef Vetav, den första och den sista, talar också om att Jesus är Gud. Jesaja 44 och vers 6 står ju nämligen så här: så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot: jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Det är ett av många, många bevis på i Bibeln att Jesus är Gud. Gud som blev människa, sonen som kom hit till jorden och blev människa. I den första versen, om vi då hoppar från Uppenbarelsebokens där sista kapitel till det första, och den första versen i Bibeln, står det ju: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det kan också översättas: i begynnaren skapade Gud himmel och jord. Och då har vi parallellen i flera verser, bland annat Kolosserbrevet 1 och vers 16 och 17. Om Jesus Kristus: allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består i honom. Jesus är alltså Guds plan med hela skapelsen. Och Jesus är ju Guds härlighet. Uppenbar av en Gud är Guds närvaro. Det som människan valde bort i det vi kallar och benämner syndafallet. Och därför vill ju Gud föra tillbaka varje människa, varje enskild människa på jorden, till på nytt födelse och tro på Jesus. Alltså tillbaka in i Guds plan för var och en. Och när vi också läser det profetiska ordet i Bibeln och profetier och tidstecken, så är det också viktigt att vi alltid vet och har den här sanningen klar för oss, att Gud har kontroll över världshistorien. Han har kontroll över allt som sker. Han har den övergripande kontrollen. Det är mycket som sker som måste ske, säger han. För han tillåter människan att välja. Men det är Gud som sätter gränser. Det är han som avgör. Och hade han inte hindrat med oss människor, så hade vi säkert förgjort oss själva och denna planeten för länge sedan. Med alla de massförstörelsevapen och den ondska som finns i den här världen. Men Gud har kontroll och han sätter gränser. Vi vet också att det står att Herren går före och efter. Han är före och efter, men han går också både före och efter. Johannes döparen vittnade så här: efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och i Jesaja 52 och från vers 12 där, så står det där om Israels återtåg, när de skulle tillbaka till landet, till sitt land från Babylonien och den tidigare babyloniska fångenskapen som hade varit. Ni ska inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, sa Gud till dem. Med andra ord, ingen stress. För ni vet, det största problemet är ökenvandringen. När man läser om vad som hände, så vågar jag påstå att det var just otålighet. Det var gång på gång det som var problemet. Man blev otålig. Folk blev otåliga, står det. Och så började man klaga och så var det konflikter och så var det uppror mot Gud och så här. Men så säger Herren: ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar er tåg. Med andra ord, han går både före och efter. Det är en nyckel, kan man säga, till seger. Att när Gud sänder oss, då går han både före och efter. Med andra ord, han går före och banar vägen. Han går efter och bekräftar. eller varnar om vi riskerar att gå fel, korrigerar när det behövs. Men framförallt bekräftar när vi följer honom. Han kanske också sopar igen spår efter oss. Jag ska inte berätta i detalj, men jag var med om en sak för många år sedan på en arbetsplats, en miss jag gjorde som kunde ha skadat en människa, och jag var så förtvivlad när jag insåg detta. Och jag ropade till Gud, jag tänkte jag förstår för detta, det är en sak, men den här andra personen får inte lida för detta. Och det märkliga var, jag fick som en bild av en sopkvast som sopar bort spår på marken. Och efter sen så var det som om det här aldrig hade hänt. Och jag tänkte, vad märkligt, det var som att Herren gick efter och sopa bort mina fula spår vid det tillfället. Allt var som det inte hade hänt. Han gick efter. Och när Gud sänder oss, eller kallar oss, då ger han också kraft för det uppdrag som han kallar oss till och leder oss in i. Han ger oss inte, som vi kan tro, massor med kraft så liksom för några år framåt och så får vi gå i det till det tar slut. Nej, han ger för varje dag. Det står att vi får ny kraft för varje dag. Det är nåden ny för varje dag. Det är en daglig vandring. Det glömmer vi bort ibland och så rusar vi iväg och så, ja, så kanske vi tröttar ut oss. Men varje dag får vi komma till Herren och vara med honom och hämta ny kraft. Han går före. Det kan innebära, som jag sa också, att han bekräftar i efterhand. Till Moses sa Herren, detta ska vara för dig tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Så ledde Gud Mose och folket steg för steg. Men redan här fick Mose ett tecken på, mycket längre fram. Här, det här kommer att ske som ett tecken på att det är jag som har sänt dig. Tack och lov fick Mose tecken innan det också. Det hade varit lite tufft annars att bara veta att långt där framme så kommer bekräftelse. Men han fick ju ledning hela vägen, och så är det också för oss. Och faktum är att jag tror att det gäller också oss i Parousia Mission, eller i de här sammanhangen, de här samlingarna vi har. Och för alla som är med, medlemmar eller inte, har ingen betydelse. Jag kom nämligen att tänka på det inte förra gången, men det var för ett tag sedan. När vi var där borta i aulan i Bjursläskolan. Och så tänkte jag, vad märkligt, det var ju precis det här som jag hade en dröm. Jag hade flera drömmar, profetiska drömmar, hösten 2009. Det ligger på vår hemsida, på vittnesbörd uppenbarelse, så jag berättar där. En av drömmarna var att vi var många olika åldrar som befann oss i en lokal. Och det kom en jättevåg och slog över. Och det kännetecknar ju alltså någon slags svårighet eller katastrof eller något sånt. Men jag ropade till Jesus där när det gick så snabbt allting, så vi hann inte göra någonting annat än bara registrera att det här kom emot oss, och det sköljde över hela byggnaden, den här jättevågen. Och jag bara satte mig ner, blundade och ropade till Jesus, 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 för jag visste, om inte det här huset håller nu, då är det kört, då dör vi allihop. Men jag ropade till Jesus, hjälp oss, du vet att vi är hjälplösa. Och när jag öppnade mina ögon såg att den hade sköljt över, taket höll, väggarna höll, huset höll. Nu var det inte detta så bokstav, för när Gud talar är det viktigt att förstå också, att tolka rätt det han säger. Det här handlar om att vara i Kristus naturligtvis. Det var det bilden handlade om. Men det var enkla möbler. För jag tänkte, det ser ut som en skolmatsal eller någonting, det där huset. Och så tänkte jag, vad märkligt, det är väldigt likt den här aulan. Jag tror inte att det betyder, självklart inte att vi absolut ska vara just den aulan. Men det var en bekräftelse på, tror jag, att vi är på rätt väg. Att det är från Gud. Jag tror det. Jag vet också att Karina haft en syn om de här sanningarna som också bekräftar. Som du hade innan vi ens hade talat om Parousia Mission. Det är också ett tecken på där Gud talar både i förväg. Han går före och han går efter. Han leder oss så. Han bekräftar också. Profetisk uppdatering. Jag hinner ta lite granna här. Jag ser. Jag har en hel del, men jag tar så långt som jag hinner med tiden här. Bara för att komma in, för att se vad som händer i dagsläget, några saker. Och då vill jag bara nämna det här som Janne och jag har tagit upp väldigt mycket i undervisning om ändens tid. som har ni missat det, så då är det förvånande, då har ni inte följt hemsidan, men jag tror att de flesta känner till det. Men i alla fall, kort sammanfattning, Daniels syn i kapitel 7 i Daniels bok, det är de här fyra vilddjuren, alltså det står ju för fyra världsmakter i ändens tid. De är uppfyllda genom världsriken på Daniels tid och efter hans tid, men de ska finnas, står det i detta kapitel, vid det som beskrivs där tydligt och klart, som är Jesu återkomst. Alla dessa fyra riken alltså. Tack vare en pastor i Amerika, Irving Baxter, så, som vi hittade på nätet, som vi upptäckte den här, att Gud hade visat honom detta så tydligt med de här djursymbolerna här i det profetiska ordet. Utifrån det, tack vare hans tolkning här, så upptäckte både Jan och jag att det här måste ju vara kvartetten idag. Men jag tar det snabbt så att ni är med. Det beskrivs där om lejon med örnvingar. Ett lejon med örnvingar som blir en människa. Lejonet, det är Englands symbol. Och det här är ju sånt som man alla, det är ju inget, det är fakta, så det är inget som jag säger som en tolkning, utan symbolerna för länderna, det är fakta idag. Det är bara så. Lejonet är England. Ur England kan man säga att USA kommer, som är örnens symbol. Det blir en människa, reser sig upp och blir en människa, står det. De har en annan symbol, det är Onkel Sam. Det står om björnen, ett rike. Björnen är Ryssland, det har vi hört idag på OS. Om ryska björnen, när de var i skidspåret där. Leoparden, står det om. Leoparden, det är känt för att vara Tysklands symbol, deras tanks. Och leoparden har fyra huvuden. Huvuden, det är, kan man säga, rikernas uppgång och fall. Och vi vet att tredje riket, det var ju Hitler. I andra världskriget, det känner säkert alla till. Leoparden har fågelvingar. Och då har vi unionerna. Mellan, förbunden mellan Tyskland och Frankrike. Tuppen är nämligen Frankrikes symbol. Fågelvingar där. Detta rike, det fjärde riket, intar hela jorden, står det. Och där har vi ju då FN, kan man säga idag, eller nya världsordningen. Dessa fyra är kvartetten. Ryssland, USA, EU, de europeiska länderna, och FN. Där är kvartetten. Det kallas kvartetten idag, det vet ni säkert, politiken i nyheterna. Och de här djuren såg Johannes i Uppenbarelseboken som ett sammansatt rike. Tillsammans, som ett stort rike, alltså nya världsordningen. Vilddjuret, Uppenbarelseboken 13 och vers 2. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Leopard eller panter är samma sak i grundtexten, hebreiska och grekiska. Och det är alltså Tysklands symbol som då här kännetecknar för EU, kan man säga. Och det hade fötter som en björn. Fötter som en björn. Björnen är Ryssland. Men fötterna tyder ju på att här är Ryssland som tar ett visst initiativ. Vi känner också till Gogs härnadståg, Gog i Magog i Hesekiel 38-39. Och ett gap som ett lejon. Gapet, det talar ju om tal, eller språk symboliskt då. Engelskspråkig, eller en engelsman, en engelsk kvinna. Det har man ju idag då, en engelskspråkig eller engelsman som talesman för kvartetten. Det är ju väldigt intressant. Och draken, som ju står tydligt och klart i Uppenbarelseboken, i djävulen, gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Detta är alltså det antikristliga globala väldigt i ändens tid. Och nu är det ju så här med detta, att allt är ju inte så att säga ont. Man strävar efter fred. Man tar bra beslut ibland. Det är inte det som allt detta är ont. Det är inte så det fungerar. Det är ju mänskliga beslut på gott och ont, så att säga. Det finns många strävanden som är bra. Men därför, vad det är som är antikristligt, det är att i allt detta finns det ett ont syfte som kommer från djävulen. Och som många människor då följer. Och det handlar om att utplåna, att utrota sann kristen tro. Och evangeliet om Jesus. Det är det går ut på. Och det är därför det är antikristligt. Så kunde vi läsa i nyheterna. 31 januari var kvartetten i München. För att driva fredsprocessen mellan Israel och palestinierna framåt. Och här vill man nå ett ramavtal eller en liksom mall för fortsatta samtal där man senare går in mer i detaljer. Man vill ge östra Jerusalem till palestinerna och man vill dela landet. I Jerusalem Post stod det så här. EU:s, här har vi kvartetten, EU:s utrikespolitiska chef Catherine Ashton sa att hon skulle leda mötet med Kerry, det är ju USA. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Där har vi kvartetten då. Och kvartettens sändebud Tony Blair, Lejongapet, det tidigare brittiska premiärministern. Så här har vi kvartetten med Lejongapet alltså. Så brukar jag citera också i detta sammanhang Zakaria från vers 17 i kapitel 1. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Och jag lyfter upp ögonen och såg och ser där var fyra horn. Horn, det får man förklara att om du läser i Daniel 8 så står det att horn är kungar eller riken. Eller kungar och riken. Jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder dessa? Han svarade mig, det är dessa horn som har skingrat Juda, alltså Västbanken, Israel och Jerusalem. Fyra horn. Det här har samband med de fyra hästarna som också Johannes såg i Uppenbarelseboken, som också stämmer med faktiskt med kvartetten. Paul Widén, en israelisk judisk journalist som vi ofta lägger ut nyheter från honom på vår hemsida. Han skrev här samma dag som de här nyheterna skrevs om att Netanyahu hade provocerat i knässet i Israel med ett uttalande om att judarna ska kunna bo kvar i Västbanken under palestinskt styre. Och det var ju naturligtvis ramaskri. Från judarna själva, de vet ju att det är ju totalt omöjligt och livsfarligt. Men också palestinierna, för där är det ju verkligen rasism. Inga judar ska få bo i deras område. Eller om de får ett land, då är det verkligen rasistiskt. Då ska judarna ut därifrån. När vi läser om det som hände i Matteus 24, det som är förutsagt där om ändens tid, så är det viktigt att veta att det som hände år 70, det är en förebild för det som ska hända i ändens tid. Det finns de som säger, men det här uppfylldes år 70. Jerusalem förstördes, templet utplånades, precis som Jesus hade förutsagt 40 år tidigare ungefär. Ja, det var en delvis uppfyllelse då. Men det var en förebild när vi läser, när Jesus säger att när ni ser allt detta ske, allt detta, allt det som Jesus säger där skedde inte år 70, men i ändens tid när Jesus återkomst, då kommer allt detta att ske. Det är alltså en förebild på det som sker i ändens tid och som vi tror faktiskt är den tid som vi lever i nu. Och där står det ju om både i Matteus 24, men jag läser från Lukas 21 och 20 om att judarna måste fly från Västbanken. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judén, alltså Västbanken, fly bort till bergen. Och de som bor inne i staden, i Jerusalem alltså, måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Det här räddar de troende som lyssnar på Jesu ord vid år 70. Det räddar dem från att bli dödade. Jag tror det var 1 miljon judar som dödades i Jerusalem då. Det var fruktansvärda massakrer. Det här räddade de då. Och det här är en uppmaning för ändens tid. Den 2 februari, här nu då 2014, så gick det att läsa. Abbas har lagt fram till John Kerry, USAs utrikesminister, att det ska finnas en amerikansk led NATO-styrka i en kommande palestinsk stat. I hela området, inklusive Jerusalem. Palestina, inom citationstecken, ska inte ha en egen armé, bara poliskår. NATO ska ansvara för att hindra smuggling och terrorism som Israel fruktar. Kerry arbetar med en ram med grova gränsdragningar enligt 1967 och ett delat Jerusalem. Men Abbas erkänner ju inte Israel som judisk stat fortfarande då. Men här ser vi det här när det står, när Jerusalem omringas av härar. Och här ropar man efter, eller påstår då Abbas, palestiniernas ledare, att en NATO-styrka måste finnas här. Matteus 24, där det står om förödelsen, styggelse också om att fly då. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, det här talar han också i samband med de här fyra vilddjuren och de fyra hornen som Sakarja såg och där Johannes såg i Uppenbarelseboken. Stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén eller Västbanken fly bort till bergen. Så här är någonting som måste hända först, och det kallas ju förödelsens styggelse. Innan det är sker, det är ju samma profetia där. Helig plats för judarna är ju tempelberget, utan tvekan. Vad det kommer att innebära, vi vet ju alla idag att man har det mesta klart för att kunna bygga upp ett nytt tempel. Vad blir det här? Ja, man kan ju inte blunda för att detta med Stora rådet, som det hette på Jesu tid, eller Sanhedrin, för första gången träffades sedan år 70. Träffades de år 2007. Det är mer än märkligt detta egentligen. Och att man har allt det här färdigt för att bygga upp ett nytt tempel. Vad blir det för någonting? Man talar om ett interfaith-tempel. Flera religioner då, blandat. Har det med romerska katolska kyrkan att göra, som har stora intressen här och nu. Påven vill nu också vara med i fredsförhandlingarna. Har det med nattvardskvinnan, tillbedjan av himlens drottning att göra? Ja, det har vi tagit upp också i profetisk uppdatering och undervisning. Vi får se. Vi vet inte riktigt, men vi får se. Jag tror att det är någonting som står när ni ser förödelsens styggelse. Det är någonting vi kan se. Det måste vara något ganska tydligt som ska hända innan, och det kan gå väldigt snabbt. Förebilden finns, och jag skrev i Olins funderingar i december förra året här om Antiochus Epifanes. Han uppfyllde ju väldigt mycket av de här profetierna i Gamla testamentet, som bland annat då Daniel fick föra fram. Och han var en, det var ju grekiska väldigt fortfarande som Israels land var under, och Antiochus Epifanes var från Syrien och intog då Jerusalem och landet. Han kallade sig själv den gudomlige. Han utropade sig till Gud. Och då kan man säga likhetstecken antikrist. Då är man en antikrist om man säger att man är Gud. Han bytte ut brännoffersaltaret i templet i Jerusalem. Och han satte upp en Zeus-staty där. Tvingade alla tillbe och falla ner för den. Annars hotas de med dödsstraff. Han offrar griskött, svinkött på detta altaret i Jerusalems tempel. Det var det värsta tänkbara man någonsin kan föreställa sig. Men förebilden här är viktig för oss. Att byta ut brännoffersaltaret, som handlar om Jesus ställföreträdare, offer för våra synder. Det är alltså att ta bort korset. Ta bort korsets budskap. Ta bort Jesus ställföreträdande död och förneka det. Det är samma sak för oss. Det är ett falskt budskap förstås. Då avskaffar man behov av syndaförlåtelse. Man avskaffar omvändelse och så vidare. Allt det som evangeliet handlar om. Det är alltså att förneka Jesus. Och vi kan också se paralleller idag i kyrkor och vissa rörelser. Där man har gått så långt som man faktiskt förnekar detta. Man byter ut, man talar om ett nytt evangelium. Det här kan man dra parallell till vad Antiochus Epifanes gjorde på den tiden. Vi har också, som vanligt, höra på att säga, förut alla väderfenomen och extremt väder som fortsätter. Precis som Jesus har förutsagt och Bibeln har förutsagt. Isstormar och vinterstormar i USA. Vädertjänsten i USA har kallat ovädret en händelse av historiska proportioner. Ja, just det, på nätet, Sveriges Televisions nyheter, SVT. Extremvädret i Storbritannien, det som pågår nu. Södra England, ett innanhav, står det som överskrift. Har inte regnat så på 250 år. Men det var lite märkligt att det sammanträffar med detta. Premiärminister David Cameron har ställt in sin resa till Mellanöstern, där han bland annat skulle möta Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas. Det handlar om att dela Guds land och Guds stad. Jag går tillbaka igen till Lukas 21, vers 11 och 12. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting, stora tecken ska visa sig från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er, står det. Det har jag tänkt på många gånger, just den meningen. Men innan allt detta händer, vi ser redan att det pågår. Och vi vet också att det pågår väldigt mycket förföljelse idag av kristna. Ljus i öster, senaste tidskriften, stod det så här om det landet som förföljer kristna värst av alla länder i världen. Kristenheten i Nordkorea är inte död, men osynlig och gömd. För mindre än 100 år sedan kallades Nordkorea Österns Jerusalem. Man räknar med att var femte korean i Pyongyang var kristen på 1930-talet. Det var en väldig väckelse då. Tänk hur ett land kan förändras. Och jag tycker det är skakande. För vi tar så mycket för givet och vi tänker vi har bott och ja, fortfarande kanske kallar Sverige ett kristet land. Men vi ser hur det var här i ett land som Nordkorea och hur det är idag. Idag är landet det som hårdast förföljer kristna. Ja. Och det är väldigt mycket förföljelse i världen. Vi får siffror gång på gång från Open Doors och andra organisationer. Och de säger att det har aldrig varit så förföljelse som det är idag i många länder. Men också i Sverige. Vi har kunnat läsa senaste tiden. Ja, dels så höjs ju röster, vilket man naturligtvis var beredd på. Att präster och pastorer inte ska ha rätt att vägra att viga homosexuella eller samkönade äktenskap. Det visste man ju att det skulle komma. Det förstod ju de flesta säkert. Men vi har också kunnat läsa om barnmorskan Elinor Grimmark. Och det här börjar nu bli internationell nyhet mer och mer. Som nekades jobb för att hon inte ville medverka vid aborter. En av mina Facebook-vänner kommenterar så här. Igår antogs en lag i Belgien om aktiv dödshjälp till barn. Undrar om man snart inte får vara läkare om man inte går med på att döda barn. Man måste ju döda ofödda barn om man vill bli barnmorska i Sverige. Jag vill läsa Guds syn på ett foster eller till och med ett embryo. I Jeremia 1:5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, sa Gud till Jeremia. Jesaja 44:2. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig, frukta inte. Det är Gud som formar från första början, till och med innan du kanske var påtänkt. Vi går vidare med lite nyheter. Iran. Irans hot mot Israel och Jerusalem känner vi väl till. Iran kallas också Persien, är ju känt, men också Elam i Bibeln. Jag har läst från Jeremia 49, vers 34. Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Sidkias, judakungs regering. Han sa, så säger Herren Sebot, så jag ska bryta sönder Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma emot Elam från himlens fyra hörn. Här talar om dom. Jag ska skingra dem åt alla väderskräck och inget hedenfolk ska finnas dit de fördrivna från Elam inte ska komma. Jag ska göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som står efter deras liv. Jag ska låta olycka komma över dem, min brinnande vrede, säger Herren. Jag ska sända svärdet efter dem till dess jag har gjort slut på dem. Jag ska sätta upp min tron i Elam och utrota både kung och första där, säger Herren. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Det här är väldigt spännande just med när det gäller Iran, som faktiskt är Israels farligaste fiende idag. Vid den iranska revolutionen 1978-79 störtades shahen, och då, det var då som islamister tog över. Det här går att läsa på internet, det finns ju mycket som går att läsa där. Man förföljde oliktänkande och mer än 6 miljoner flydde, och det här har ju lett till att många iraner flydde och utspridda idag över jorden. Iran är säte för shia-muslimer och det är de som då framförallt strävar, deras mål är att islamisera världen. De väntar på att imamen Mahdi ska framträda. Det beskriver samma som vi kallar antikrist. Men Israel Today, 8-9 februari här nu, så kunde man läsa om ett datorprogram alltså i Iran där man simulerar förstörelsen av Tel Aviv. Jag måste bara få läsa detta. Som en del av en dokumentär med titeln The Nightmare of Vultures introducerades allmänheten till datagenererade simuleringar av iranska flygplan och missiler. Tänk nu på Irans båge där, va? Det här är egentligen allmän profetiskt och talar det för Irans militära makt. Men det är ju väldigt intressant just att det handlar om missiler. Som förstör civila mål så som hos olika platser i Israel i Tel Aviv. Iranska militära tjänstemän varnade också för att de lätt kunde sänka amerikanska fartyg stationerade i regionen och skröt om att ha Mellanösterns största armé. De hävdade att en iransk flotta redan seglar över USAs territorialvatten. Det här var alltså bara för någon vecka sedan. Irans testskjutning av långdistansrobotar har varit framgångsrika. Sa man sen, det här var ju sånt som man gjorde här nu för någon vecka sedan. Den nya generationen av ballistiska missiler med en kärnvapenbestyckad stridsspets och en laserstyrd missil, jag har översatt det här på Google från engelska, har framgångsrikt testats. Västvärlden och Israel misstänker att Iran i hemlighet bedriver kärnvapen vid sidan av sitt civila program. Anklagelser som förnekas i Teheran. Men när Israel säger det här kanske man borde lyssna. Israel var det enda landet som varnade för den arabiska våren nämligen. Det är ganska intressant. Jag gick tillbaka till mina egna Olins funderingar som jag skrev då när arabiska våren började. Och då såg jag och började påminna om just det. Israel varnade. De förutsåg hur det skulle bli. Så det kanske vore smart att de politiker lyssnar på även den här gången. Men man kan också läsa i Jerusalem Post i Israel att Israel testar kärnvapendödare. Alltså för att försvara sig mot detta. Men jag vill läsa Zakaria 14 och 12. Det här är strax innan Jesus ställer sina fötter på Oljeberget som det står när han kommer tillbaka. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända stor förvirring bland dem. De ska bära hand på varandra och den enes hand ska lyftas mot den andra. Det är alla dessa som alltså går emot Jerusalem och Israel. Och enligt nyheter så kan senapsgas och nervgas förvirra människor i en armé så här så att de vänder sig mot varandra. Men vi läste också här om Guds tron i Elam som talar för väckelse. Och 15 januari på Aktuellt kan man höra och läsa efteråt. Där man intervjuar arabiska kvinnor som har konverterat och blivit kristna. Frälsta, de sa så här: vår styrka är från himlen och inte från jorden, så vi är varken rädda för islamister eller salafister. Ju mer de förtrycker oss, desto fler blir vi, säger en av kvinnorna. Exakt hur många konvertiter det finns i arabvärlden vet man inte, men det pågår en väckelse. Det är på grund av säkerhetsrisk, vet vi, som man inte kan gå ut med siffror, antal, man kan inte berätta så mycket om det. Men det här pågår. Här var det kvinnor som uppfyller det med och uppfyller det profetiska ordet. Vad som händer i muslimländerna. Och läser man också i Jesaja 11 och från vers 10. Det ska ske på den dagen att hela folken ska söka Isais rot. Och det är Davids rot, det är Jesus Kristus. Där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från. Och så räknas det upp länder här som idag skulle vara Syrien, norra Egypten, Egypten, Sydsudan, Etiopien, Iran, Irak. Många av de här länderna. Vi vet ju också att Kinas väckelse är förutsagt. Det står om kineser, många kineser som ska komma och vara med i Guds rike. Och samla det fördrivna av Israel och de kringspridda från jordens fyra hörn. Och ordet för baner, det betyder flagga, stång, baner, signal. Men det är samma ord som den där stången som Mose hade i öknen där han hängde upp kopparormen. Som han fick liv och blev frisk och helad när man såg på den. Och en förebild på Jesus, evangeliet. Jesus och hans försoning, det är lite vad som händer idag.